Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är torsdag den 23 juli när vi spelar in den här och som vanligt höll jag på att säga, men som det är i sommartider så befinner vi oss på olika ställen och därav spelar vi in på distans, så därav ber vi er ha lite extra överseende med ljudkvaliteten. Jag befinner mig ute i skärgården. Vart befinner du dig, Niklas?
Jag befinner mig nere i Stockholm igen. Vi bilade över natten här och kom fram på morgonkvisten igår när det här spelas in. Så att nu har jag sovit som en stock i natt, känner jag. Jag behövde det efter alla de där vakna timmarna. Så att nu är jag hemma. Jag satt mig vid min dator. Jag öppnade upp min infront-terminal. Ni ska ju inte tro att jag inte har kollat börsen. Men jag har inte haft med mig terminalen på det sättet. Och det var en väldigt härlig känsla. Även om jag också försöker ha lite sommar och semester. Och det har ju regnat under hela min vistelse upp i Boden. Men nu är det faktiskt blå himmel när vi ska spela in. Hej, Johanna.
Mm. Nu är du ju nere i sydligare trakter igen. Och i Stockholm skiner ju alltid solen. Så att, välkommen tillbaka.
Jag tackar för det. Det känns väldigt bra. Och under tiden som vi också har varit borta på våra olika ställen. Du har jobbat in i det sista. Men så fortsätter ju alla våra byggare på kontoret att bygga våran studio. Så att det kanske är så också att jag försöker leta mig in på kontoret och se hur långt de har kommit där. För jag är ganska nyfiken. Du sa det här med ljudet. Det kommer ju bli bättre än någonsin, tror jag, när vi rivstartar hösten igen.
Mm, det kommer bli superbra. Det kommer det bli. Men medan vi har befunnit oss på lite halvt semester i olika grad, så har ju börsen tuffat på. Bolagen har lämnat sina rapporter och de har ju överlag varit betydligt bättre än förväntat. Eller bättre än befarat, kanske man ska säga. Det var ju ganska lågt ställda förväntningar. Men jag såg här när man sammanställde förra veckan, då hade ju 3 av 4 svenska bolag lämnat rapporter som kom in över analytikernas förväntan. Och det är den känslan som har varit även under den här veckan. Nu har det ju även kommit en hel del utländska. Jag vet att igår kväll lämnade ju Microsoft en riktigt bra rapport. Och även Tesla kom ju in här med fjärde kvartalet i rad. Där de faktiskt är lönsamma och går med vinst. Så även där var det ju en bättre rapport än vad man hade förväntat sig. Vad är din känsla där, Niklas?
Ja, men min känsla och även liksom när vi var på väg in i det här kvartalet är ju och var ju att det skulle bli bättre än vad många befarade. Och där har jag ändå fått vatten på min kvarn. Det känns som att vi kollektivt tenderar att bli alldeles för negativa när saker och ting händer. Och det här gäller ju inte, du vet att jag är ju en evig optimist, men det gäller ju inte bara på uppsidan. Det gäller ju även på nedsidan, och börsen brukar ju vara den här drama queen man pratar om, att man överdriver åt båda håll. Och någonstans så kändes det som att det var nattsvart där i mars, och sen börjar ju så sagt det ligger en återhämtning på sina håll redan i april, även om vi hade lockdown här och var i rätt många delar av världen. Men jag menar, nu för den som har varit ut semester, hemester och staycation, det är väl de flesta av oss då såklart, så ser man ju att många hotell är fullbokade. Vi var på ett hotell, det var fullt. Vi skulle upp på den här fina restaurangen. Det är liksom ett hotell som ett spa-hotell. Jag har aldrig spaat tidigare. Jag har bara sparat, så nu tog jag bort det här R-et så blev det spaat. Jag hade inga gurkor i ögonen i alla fall, det blev lite obekväm. Men i alla fall, det var fullt. Det var en fin restaurang på taket som vi tänkte, ja men då får vi unna oss och gå dit. Nej, glöm det. Det var fullt. Då fick vi gå ut på stan och gick till en annan restaurangkedja som min respektive ville prova. Nej, glöm det. Det var fullt. Fast där hade de var det vartannat bord ungefär som man inte använde, men så var det definitivt inte överallt. Och när vi var i Luleå på Storgatan så var det alldeles fullt på uteserveringarna. Det var knök på handelsområden. Och det är ju klart, för jag menar vadå, om jag gissar så var sjätte eller var sjunde människa eller något sånt där skulle ha befunnit sig utomlands de här tiderna. Men nu är vi ju alla hemma när vi inte riktigt kan resa. Och det är klart att de kommer ju att konsumera. Folk rör sig på stan. Det är alldeles tydligt. Det var samma sak i Västerås för några månader sedan också. Det var samma sak där. Hotellet nästan fullt. Restaurangen var definitivt full. Vi fick en tid vid 10. Vi hade alldeles tur bara. Då frågade jag ju, är det jättejobbigt för er? Nej, sa de, inte riktigt, men vi har ju självfallet sett en nedgång när det kommer till konferenser. Men vi har sett en rejäl liksom, ett skjuts uppåt när det kommer till privatpersoner. Så att då kan man ju hoppas på att det börjar så sakteligen ljusna. Nu ska inte det här bli en lång monolog, du tänker ju börsen. Jag tycker och trodde att det här skulle bli bättre än befarat, därför att vi startade upp ekonomierna ganska tidigt i andra kvartalet. Det har visat sig, som du sa, 3 av 4 här har kommit in bättre än förväntat. ABB kom ju med sin rapport igår och då var den 47% bättre än analytikernas estimat. Volat industrikonglomeratet var 86% bättre. Vi har rätt många såna här exempel och jag avundas inte analytikerkåren som ska försöka gissa i ett sånt här klimat, för att det är helt omöjligt. Men för oss som inte behöver gissa, som inte behöver ha en åsikt, som inte behöver sätta kanske arbetet på spel om man riktigt gör bort sig, utan bara kan köpa när det är riktigt stormigt på börsen. Ja, men för oss har det faktiskt gått hem.
Mm. Det var så många trådar här, jag vet inte riktigt vilken jag ska plocka upp på.
men vad tror du om väldigt mycket folk på stan? Mycket folk rör sig på restauranger och fik och hotell och...
Ja, det tror jag absolut. Och jag har ju också märkt av det, kan jag säga. Jag har varit ute och åkt båt en hel del här i Stockholms skärgård. Och jag har ändå tuffat runt här och kajkat runt på de olika öarna i liksom hela mitt liv. 32 år, 33 som somrar snart. Och jag har aldrig sett så mycket folk ute i skärgården som den här sommaren. Och det är ju precis som du säger, att man håller sig ju på hemmaplan. Folk reser inte utomlands. Och det är ju superbra för många liksom verksamheter. Men jag tror väl att det är en ganska splittrad bild. Jag läste faktiskt en artikel här i morse om campingbranschen i Sverige. Där det var väldigt skilda världar. Medan vissa campingar, framförallt vid kusterna, längs med ostkusten och så, sa att ja, men det är nästan som vanligt, som en vanlig sommar. Liksom. Vi har bra beläggning. Så var de faktiskt på Bodens camping också och intervjuade.
Aj då.
De hade däremot, de levde mycket av norska gäster vanligtvis. Att det var mycket norrmän som kom till den campingen. Och där var det ju tufft nu. För det är ju inga norrmän som kommer. Så det var ju lite liksom upplägget i artikeln, att det är väldigt... väldigt beroende på många ställen på västkusten där de också är beroende av mycket norrmän vid gästhamnar och naturhamn och sådär, så har de också märkt av en markant minskning och så, medan andra aktörer kanske har sett ett rejält uppsving. Så det är väl lite skilda världar, precis som på börsen. Och sen så är det ju som så att nu har ju bolagen lämnat relativt bra rapporter. Det vi ska ha med oss är ju också att det behöver ju inte vara ett lackmuspapper för ekonomin i sin helhet, hur många av våra stora typ verkstadsbolag och så går. För att de värst drabbade branscherna, turism, evenemang, den typen, de är ju inte direkt överrepresenterade på Stockholmsbörsen. Det är ju ofta icke-noterade bolag som har lite kämpigt. Men med det sagt, superbra att våra storbolag har klarat den här krisen än så länge så pass bra. Det måste man ju ändå säga är ett kvitto på både bolagens förmåga att anpassa kostymen efter liksom verkligheten, och även lite beröm till våra politiker som ju agerade snabbt och resolut och satte in stödåtgärder för att minska antalet som blir arbetslösa på grund av det här. Så det får man väl ändå ge en ros till, dagens ros så att säga. Men det är skönt att du är optimist, Niklas. Jag har kanske här under den här morgonen faktiskt har träffat, eller inte träffat, men pratat med din överman till optimism. Eller i alla fall i samma nivå. En liten utsvävning. Jag ringde upp till min bror som befinner sig i Åre, för att hans son fyller 2 år. Så ringde jag på FaceTime och fick höra min vackra stämma sjunga Ja må han leva. Och så frågade jag då Arvid, 2-åringen, inte för att han svarade så mycket, men vad han hade fått i present. Och då började min bror skratta, och sen så kom pojkens stora syster in i bild och bara, vi glömde presenterna hemma i Stockholm, så han fick en inslagen banan. Men han är glad. Och så började jag skoja med det där. Då sa min bror, nej men vadå, han är ju superglad. Han är jätteglad med sin banan. Och det tyckte jag, det var väl ändå optimism om man blir superglad för att få en banan inslagen i liksom hushållspapper på morgonen.
Gulligt, och säger vi grattis till Arvid där också. Kul att fylla 2 år. Vilken tid man har på sin sida i den unga åldern. Jag hoppas att det finns ett barnsparande där, och det utgår jag ju alldeles kallt ifrån att det finns. Det är en fantastisk tid att börja också.
Mm. Då har man tid på sin sida. Vi börjar med idag. Vi tänkte ta ett avsnitt med lyssnarfrågor.
Ja, vi har ju kanske inte varit lika duktiga där som vi önskar. Det kommer in väldigt mycket frågor. Vi tycker att det är kul, så nu känner vi att, och det är ju också bra under sommaren när det är lite lunken går ner och sådär. Det är enkelt att ha lite lyssnarfrågor, men vi får väl försöka göra det lite oftare då efter sommaren. Men ja, vi har med oss ett litet knippe frågor här.
Let's kick it off. Jag vill börja med en fråga som jag plockade upp i Facebookgruppen. Avanza-podden har ju en Facebookgrupp. Och då är det Lars som ställer en fråga. Jag ser att han har fått lite svar, men jag tänker att vi kan ju ta ett svar även här i podden. Hej, inspirerad av tänket kring teknik och Nasdaq 100. Kan man spara i någon fond kopplat till detta hos Avanza? Gärna indexfond om det finns. Tack för en bra podd. Det här är ju ditt favoritindex, Niklas. Vad säger du där?
Ja, nej, men jag kan väl säga att man ska ju inte bara ha teknik i portföljen, men det är ju som vi har sagt tidigare, Johanna, även om vi pratar väldigt mycket om teknik, många pratar mycket om teknik, det är de bolagen som har gått väldigt bra både i år, under coronakrisen har de blivit vinnare, men de har ju faktiskt också varit vinnare under hela förra årtiondet i USA med 17,3% genomsnittlig uppgång. Warren Buffett har ju inte riktigt investerat i de här bolagen tidigare. Nu har man investerat både i Amazon och Apple som utgör 40% av den börsnoterade delen av Berkshire Hathaway. Och han har ju också sagt att det här är det bästa bolaget i världen. Enligt hans tycke då, helt enkelt. Och han har ju även en smartphone nu för tiden. Men vi har ju ingen indexfond som följer Nasdaq 100. Och Nasdaq är ju en av 2 börser i USA. Vi har Nyse och Nasdaq. Nasdaq är betydligt yngre och det är ju teknikbörsen, brukar man säga. Och de flesta bolagen på Nasdaq har någon form av teknik-touch. Jag tror att 60% av det här indexet är väl mot tech då. Vi har ju en ETF, alltså en börshandlad fond, eller Exchange Traded Fund som det står för, som följer indexet Nasdaq 100, som är de 100 största bolagen på Nasdaq, som då i sin tur har en bit över 3000 aktier i sig. Så att man tar ut bara de 100 största och sen så rensar man för finans. Tittar man på det här, alltså de största bolagen, 3, 4, 5 största bolagen står för lejonparten, majoriteten av hela indexet. Så att det är ju några få bolag. Men det här är ju ändå rätt intressant om man vill ha en tech eller teknikexponering. Och då har vi några börshandlade fonder på vår hemsida som följer Nasdaq 100. Jag har en sån och den kostar 0,31% löpande, så att det är också väldigt kostnadseffektivt. Problemet är att en börshandlad fond räknas väl som lite mer komplex än en vanlig fond, för att priset förändras ju hela tiden, och precis som en aktie, och den handlas ju som en aktie också. Så att man får väl in och läsa på kanske vad en ETF är för någonting, men det finns definitivt alternativ, och det är det alternativet jag har fallit för. Och det finns både utdelande och icke-utdelande, DIST för distributing, utdelande, och sen så ACK för ackumulerande, att man då inte ger någon utdelning utan det här återinvesteras och ackumuleras. Och den här typen av bolag tycker jag att man gör klokt i kanske då att välja en ackumulerande, för att anledningen tycker jag varför man investerar i tech är väl för att man tycker att de här bolagen springer väldigt snabbt, man lägger en rätt stor del av försäljningen i R&D eller forskning och utveckling, man brukar mäta hur många, liksom, är det 1 krona eller 10 kronor per 100-lapp såld som ni lägger på forskning och utveckling för att ta fram nya produkter och tjänster. Det är mycket forskning och utveckling de här bolagen, och det brukar ju borga för ännu högre försäljning i framtiden. Så att låt den ackumuleras och liksom jobba på vidare. Vill man ha någon form av utdelning, ja, men investerar man i mogna bolag genom kanske bank eller telekom eller dagligvaror och vissa fastigheter, fine, ta din utdelning då. Men här tror jag att det är lite bättre kanske om man utgår från att det är inte utdelningen som är det intressanta, utan det är resan framåt. Men det finns ETF:er som följer Nasdaq 100 in på våran sajt. Hittar man dem inte så kan man bara fråga mig i Avanza-poddens Facebook-forum som heter Avanza-podden, så kan jag länka in dem där.
Bra svar. Då går vi vidare till nästa fråga. Hejsan Niklas och Johanna, och tack för en riktigt bra podd. Tack själv, säger vi. I augusti 2019 förlovade jag och min sambo oss, men nu har vi börjat blicka framåt mot en stor dag och en stor utgift, nämligen bröllopet.
Det vet vi med i bröllopspodden sedan tidigare.
Ja, precis. Du har inte kommit till skott här under sommaren, Niklas.
Nej. Nej. Och bröllopspodden, då ska vi säga, det är alltså inte en annan podd, utan vi har gjort ett poddavsnitt om bröllopsekonomi. Så där får vi också tipsa på att lyssna på den här. Då kan man också lära sig att en bukett lätt och ledigt kan kosta 10 000 kronor. Det är min takeaway.
Ja, det där har fastnat hos dig. Du tar ändå fram det liksom någon gång sådär, varannan månad.
Ja. Som en gammal gubbe på en ljugabänk. Ja.
Precis. Du får väl plocka Jennys brudbukett själv den dagen när det är dags. Det är romantiskt.
På aktiemarknaden, Johanna, brukar man säga buy once, cry once, om det är en hög värdering.
Ja, precis. Och så njut sen resten av livet. Hur som helst, vi planerar eventuellt att gifta oss 2021 under hösten och har nu börjat spara till detta. Vi började med klumpsumman på 20 000 av andra sparpengar och sätter minst undan 4 000 i månaden nu. Sen september 2019. Vi har sedan i juni höjt sparandet till 6 000 kronor i månaden totalt. Min fråga är, hur hade ni gjort? Hade ni låtit dessa pengar ligga på ett sparkonto, eller hade ni placerat dessa någonstans? Om ni hade placerat dessa, var hade ni placerat dem? Jag antar att ett spar i aktier troligtvis inte ens är relevant. Men är fonder för riskabelt det med? Nedan ser ni lite av mitt privata sparande. 84% aktier, 84% fonder, 13% aktier. Jag testar mig fram, Niklas. 3% börshandlade fonder. Tack på förhand, Dennis och Erika. Förlåt. Men alltså, de här 6 000 kronor i månaden samt pengarna de redan har börjat spara ihop till det här bröllopet som de planerar hösten 2021. Hur ska man placera dem? Ja, först och främst grattis till bröllopet och er stundande dag. Jag har faktiskt fått den här frågan av min kusin också för ungefär ett halvår sedan. Hon ska gifta sig nästa sommar och fråga hur de skulle spara till bröllopet. Och tyvärr så är ju det ganska tråkiga svaret, men det kanske rimligaste tycker jag, det är ju sparkonto med insättningsgaranti. I och med att det är så pass kort tid kvar och det är inte några pengar man vill gambla med. Jag menar, har man tänkt sig sitt bröllop på ett visst sätt och man har budgeterat för det, då vill man ju att det ska bli så också. Inte att börsen ska förstöras så att det blir betydligt mindre. För det kan det ju faktiskt bli om man placerar pengarna. Mitt magkänslesvar är sparkonto med insättningsgaranti. Sen så kanske jag personligen själv skulle kikat på en försiktig blandfond, typ Avanza Auto 1-2. Men då ska man ju vara medveten om den lilla optionen att det kan bli ingen avkastning alls, alltså att man får tillbaka pengarna man stoppat in typ, eller att det kan i värsta fall gå lite ner. Men jag kanske skulle gjort det av möjligheten att få lite mer pengar till något lite extra kräm. Och med tanke på att man ändå månadssparar, så man sätter in lite hela tiden. Och de här försiktiga blandfonderna med kanske 10, 20, max 30% aktieandel, de svänger ju inte alls lika mycket som en ren aktiefond. Vad säger du, Niklas?
Nej, men jag tror att jag håller med där om det där tråkiga svaret, att det är nog bara bäst att spara där på konto. Det är en alternativkostnad, och alternativkostnaden är ju vad du hade kunnat få på börsen under den tiden. Antingen med en ren aktieexponering, en ränteexponering som inte ger speciellt mycket alls, eller det här blandfondspåret som du är in på, som är som såklart tingar en lägre risk men ändå ger en viss möjlighet bättre än sparkontot. Men jag känner ändå att här började man med en summa på 20 000 och ska sätta av åtminstone 4 000 i månaden. Från augusti 19 till hösten 21, säger 2 år då, det är 100 000 till, då är vi uppe i 120 000. Sätter vi av 6 000 i månaden så är vi uppe, tar vi oss upp kring 160 000 kronor.
Alltså det är ett stort bröllop.
Ja, jag tror att alternativkostnaden här... Alltså, det är någon tusenlapp möjligtvis. Mm. Skulle du få 1% på 150 000, då är det 1500, 2% 3 000, 3% kanske, det är 4,5 om vi tar en räntefond med högre risk. Jag tycker inte att den risk-rewarden som man brukar prata om, alltså risk och avkastning hör ju ihop. Tar man en högre risk så kan man ju också förvänta sig en högre avkastning. Eller det gör man ju, annars hade man inte placerat pengarna. Men jag tycker ändå att det är skönt och bekvämt att bara ha de här pengarna på ett konto. Man vet att de står där. Man behöver inte justera den här buketten, brudbuketten baserat på hur börsen har gått. Eller skjuta till mera pengar när det börjar närma sig bröllopet och räkningarna ska betalas för att börsen har rest söderut. I det här fallet så tycker jag att alternativkostnaden är så låg. Skulle börsen, eller den ränteplaceringen säger vi, skulle den gå upp några procentenheter, då blir alternativkostnaden några tusenlappar. Alltså vad du hade kunnat få. Mm. Men strunt samma, känner jag. Det här hade jag placerat på ett konto bara för att ingenting ska få störa planerna.
Ja, nej, jag hade väl också landat där, tror jag.
För vi kanske pratar om ett extra månadsspar på den här perioden. Alltså 4 till 6 000 kronor till. Det kan bli hur mycket som helst och det kan bli hur lite som helst. Men om jag bara får liksom gissa lite grann. Det är väl där jag kanske skulle förvänta mig i sånt fall. Och det tycker jag att jag kan vara utan... Och då också slippa osäkerheten.
Ja, precis. Man slipper kapa i gästlistan där i sista man gör. Eller det kanske är jätteskönt. Det kanske är någon gammal surmoster som man inte vill ha med. Men
Dennis säger ju här också att de har ett privat sparande. Så där tänker jag ju inte vara lika snäll eller lika diplomatisk. Utan där är det så här full fart framåt och fortsätt spara och fortsätt ha... ta risk i ditt sparande, fortsätt ha aktieexponering eller aktiefonder speciellt om det är så att man är ung och har tiden på sin sida, full fart framåt där, men håll tillbaka och var kanske lite defensiv i just den här bröllopsfrågan, tycker jag. Det finns mycket annat att oroa sig för och mycket annat att se fram emot och glädjas kring, och då ska inte liksom, börsutvecklingen vara en av de eventuella orosmolnen.
Nej. Bra sagt. Okej, nästa fråga då, från Marco. Grymt bra podd, riktigt inspirerande. Ni har lyckats dra med mig ner i börsträsket. Härligt att höra. Ni har tagit upp detta med skalavgifter på kapitalspar. Bifogar en bild på priserna till kapitalspar barn hos Swedbank. Behöver nog inte fundera särskilt länge på att byta bank. Pris här då på den här bilden. Fast avgift 0 kronor vid försäkringsvärde över 500 000. Det är ganska mycket. Annars 120 kronor per år. Okej, varför då? Rörlig avgift beroende på försäkringsvärde. Har man mellan 0 till 1,5 miljon, då är det rörlig avgift 0,75% per år. Och jag tänker att det är där det flestas barnspar ligger. Det är ju mellan från 0 kronor upp till 0,5 miljon. Det är ju väldigt få som har över 0,5 miljon i sitt barnspar. Då betalar man alltså 120 kronor per år plus 0,75% på innehavet. Plus då eventuella fondavgifter och liknande. Ja, det är ett ganska saftigt pris för att spara till barn, tycker jag.
Ja,
eller spara till alla.
Det finns inga argument till att ha skalavgifter, och jag tror att många vet nog vad vi tycker om det här. Jag tycker att Det är totalt bedrövligt om man ska hålla tillbaka så man inte skräder orden eller vad man brukar säga. Jag tycker att det är totalt bedrövligt, speciellt när det kommer till barnsparande, att lugga dem på pengar på det här sättet. För problemet är, man kan ju hävda att det står ju vad det är för skalavgifter. Ja, men de flesta människorna i det här landet vaknar inte upp på morgonen och tycker att sparande är Guds gåva till mänskligheten, att det här är det roligaste som finns. Och ser man, om man är överhuvudtaget ens ser, om man sitter i ett rådgivningsmöte på banken, man kanske är intresserad av ett bolån, och för att få det där bolånet så kanske man mer eller mindre, inte tvingas, men förväntas att sätta upp ett litet aggressivt sparande till alla i familjen och allt vad det innebär för att bli så, hel kund som man brukar säga. Och att då läsa och titta på den här skalavgiften och få förklarat för sig vad det här riktigt innebär, speciellt över lång tid, så ser ju inte verkligheten ut. Just när det kommer till barnsparande tycker jag att där hade man faktiskt kunnat slopa det, men jag skulle aldrig någonsin utsätta mina pengar för någon form av skalavgift överhuvudtaget. Det är för du får ingenting för det. Det är ungefär som vi har sagt förut, Johanna, att du tar en plastpåse på din mataffär, och nu kanske inte en plastpåse längre, de är ganska dyra, ta en papperspåse då. Och priset på den här papperspåsen stiger i takt med att du sätter mer och mer varor i papperspåsen. Då kan ju butiken hävda att ja, men du får ju större och större nytta av papperspåsen, eftersom att det är lättare och lättare att bära ju mer varor du sätter i. Det går inte riktigt hem. Det finns ingen anledning till varför du ska betala en sån här skalavgift på ditt sparande, på ditt kapital. Och kom detta ihåg, att den här avgiften också stiger i takt med att kapitalet stiger. Så banken kan ju bara säga att perfekt, nu har du ett konto, sen lutar de sig tillbaka. Vi vet att börsen stiger över tid, och där vet vi också att intäkterna exponentiellt ökar över tid. Och det här är stora pengar. För branschen, ofta försäkringsbranschen, för det är ofta exempelvis kapitalförsäkringar i ett försäkringsbolag, fast det är hos banken, som där man tar ut de här avgifterna. Det är miljarder och åter miljarder kronor som ligger i såna här sparformer. Då kan ni ju tänka er att de här avgifterna, de är ju inte försumbara, för då hade man tagit bort dem. Jag gillar dem inte, jag tycker inte att de bidrar med någon kundnytta överhuvudtaget, och jag tycker inte alls att man ska öppna såna här konton som har skalavgifter.
Nej, det tycker inte jag heller, och ett tips är att gå in på konsumenternas.se och så jämföra, de har en jämförelse där över kapitalförsäkringar, där kan man se vad olika aktörer tar för pris för sina kapitalförsäkringar, och så kan man se om den aktör man själv har, om de har någon oskön skalavgift, och då får man väl fundera igenom vad man ska göra.
Och det är inte sparformen som har avgiften, utan det är ju den enskilda aktören som bestämmer kring det här, och då kan ju vissa lyssnare fundera på kring, ja men då tar jag ett investeringssparkonto istället. Ja, det kan du göra, men många väljer ju kapitalförsäkring till barn för att du kan ha ett fritt förmånstagarförordnande och lite grann det här juridiska spörsmål, vad händer och vem får val och sådär. Det går att anpassa dem lite mer, därför väljer många dem.
Mm, precis. Och fritt förmånstagarförordnande, det är alltså att du sparar ditt egna namn, du äger pengarna så att säga, men du har barnet som förmånstagare. Och det kan ju vara skönt, om man sparar i barnets egna namn så kommer ju pengarna tillfalla barnet på 18-årsdagen, alldeles oavsett hur mogen han eller hon är just då. Medan man har lite mer möjlighet att styra när barnet får pengarna om man sparar i sitt egna namn. Nästa fråga då. Hej, jag sysslar med aktier nu ett halvår och ungefär 19 olika bolag i min portfölj. Hur tycker ni att man borde månadsspara? Till exempel, om jag investerar 6 000 kronor varje månad i aktier, borde jag då dela upp de här 6 000 kronorna i alla mina 19 bolag? Eller borde jag dela upp dem på de som har gått ner för att eventuellt få en rabatt? För mig känns det fel att fortsätta investera i en aktie som det har gått väldigt bra för, till exempel Kindred Group som nu är upp 66%. Då det känns som att den mår som bäst nu och har större sannolikhet att sjunka än att öka, men jag kanske har fel tankesätt. Tack för ett bra program. Har du något svar där, Niklas?
Ja, jag kan väl säga tack själv och tack för att du lyssnar på podden. Ja, det är fel tankesätt, och det är ett tankesätt som de allra flesta av oss åker dit på. Och det är därför jag kan säga att det är fel, för då trampar jag inte någon på tårna, utan det här är någonting som vi kollektivt åker dit på ganska ofta. Man brukar ju säga cut your losses short and let your profits run. Det vill säga att de bolagen som går bra, låt dem fortsätta löpa på. Medan att du inte är riktigt lika förlåtande för de bolagen som kanske går dåligt, utan då kanske man kapar bort dem. Och här är det ju också en viktig distinktion. Varför går bolagen dåligt? Går de dåligt för att det har gått så pass bra för bolaget att väldigt många investerare vill in i bolaget, som gör att värderingen kanske sticker upp lite grann i det korta perspektivet och sen faller tillbaka? Eller är det så att bolaget har utmaningar som har dykt upp, eller att verkligheten förändras som gör att framtidsförutsättningarna för bolaget har förändrats lite grann till det sämre? Då ska man nog fundera kring om man faktiskt ska fortsätta äga det här bolaget. Men är det så att en aktie har sprungit upp jättemycket, jättesnabbt, sen faller tillbaka lite grann, de kanske kommer med en rapport, rapporten var mycket, mycket bättre än förra året, men kanske lite sämre än förväntningarna, och förväntningarna har gjort att aktierna stigit inför rapporten exempelvis, ja, men då är det ju inga konstigheter. Men just det här med att inte fylla på i bolag som går bra. Amazon är ju ett klassiskt solskensexempel, och alla bolag är ju inte som Amazon såklart. Men de steg 1000% första året när de kom in till 798 på börsen i USA. Och många sålde där, kanske kände att det var ju 10 gånger pengarna. Det är en ganska ordentlig uppgång. Men nu är vi någonstans kring 250 000% upp sen dess. För några år sedan var vi upp runt 100 000, men sen har det ju sen hösten 18 har vi gått från $1,000 till nästan 3,500, inte riktigt men nästan. Så, och då ger ju det jättestor skillnad på startvärdet så att säga. En liten uppgång idag ger ju en enorm uppgång om man jämför med när de kom in på börsen. Det är därför du kan gå från 100 000 till 200 000 jättesnabbt på slutet. Ränta på ränta-effekten. Om vi försöker återgå till den röda tråden här. Jag tror inte att man behöver vara rädd för att fortsätta fylla på i bolagen som går bra. Därför att oftast de bolagen som går bra, som ökar försäljningen, som ökar vinsten. Ja, men om en aktie kostar 100 kronor och har en vinst på 10 kronor. Och sen går aktien upp från 100 kronor till 200 kronor. Så kommer ju många känna att jag har missat den här aktien. Jag skulle ha köpt den för ett år sedan. Jag tänkte ju, varför gjorde jag det inte bara? Och sen kanske vinsten har gått från 10 kronor till 20 kronor. Ja, men då är ju värderingen oförändrad. Har vinsten gått från 10 kronor till 20 kronor och 50 öre? Ja, trots att aktiekursen har fördubblats så har ju värderingen faktiskt fallit. Sen kan man ju argumentera för att den liksom, det finns mindre kvar att göra på den totala adresserbara marknaden där ute i och med att bolaget då har växt. Men nej, jag tror inte att man behöver tycka att aktien har gått så bra så att man inte ska fortsätta fylla på. Men då brukar vi prata om att ha en balans i portföljen och inte riskera att få en sumobrottare på relingen på en liten eka. Och då kommer vi in på den diskussionen. Om en aktie har gått väldigt bra, han nämner Kindred Group här, upp 66%. Ja, då kan man ju ana att Kindred väger lite mer i portföljen. Då bör man ju se till att de här 19 olika bolagen väger på ett ungefär lika mycket. Men hur enkelt är det om man sparar 6 000 då i månaden att fylla på i alla 19 bolag? Ja, jag skulle säga så här. Jag tycker att det är lite grann som att påta på i trädgården.
Mm.
Vissa månader är det vissa bolag, andra månader och andra bolag. Men man försöker hålla det någorlunda jämnt. Vissa örter och blommor och sådär, de drar jättemycket och sen så lugnar de ner sig och de andra kommer. Och jag skulle nog se det lite grann som att påta på i trädgården. Försök hålla en balans, men känn inte att du måste investera i alla 19 bolag varje månad. Och var inte heller rädd för att investera i bolag som har gått väldigt bra. Men försök hålla balansen. För de som har gått väldigt bra har förmodligen ökat sin vikt i portföljen. Och då kanske man kan fokusera på andra bolag.
Mm. Bra svar. Jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga där. Mer än att man får göra lite mer analys bakom än att bara sluta investera i något som går bra. För som du säger, Niklas, det kan finnas all anledning till att en aktie sticker iväg lite snabbare än de andra. Helt enkelt för att det bolaget har en bättre försäljning och en bättre tillväxt. Nästa fråga då, från Viktor. Hej Avanza-podden, hoppas allt är bra med er och att ni ser till att koppla ner och koppla av mellan poddavsnitten. Tack Viktor, det gör vi absolut. Jag har en läsarfråga. När det kommer till fonder tycker jag det är superenkelt att ligga kvar i ur och skur så länge jag inte behöver pengarna. Hur ska jag tänka när det kommer till enskilda aktier? Jag har en portfölj med enskilda aktier där mina topp 5 aktier har gått över 100%. Jag ser risken som högre när det kommer till enskilda aktier jämfört med fonder, men jag tycker ändå att det är svårt att känna av när det är säljläge. Köpa tycker jag är enkelt i alla väder, men just sälja är svårt. Hur tänker ni när det kommer till enskilda aktier och att skala av? En av aktierna är en så dyr aktie att skala av innebär att släppa bolaget helt. Tänker ni likadant med fonder? Jag tycker att denna fråga är intressant. Hoppas ni kan ta upp det i podden. Ta hand om er och tvätta händerna. Yes.
Man kan ju tänka sig att det här är liksom en liten, inte strukturell trend, men snäppet under vad det då kan tänkas bli. Men just det här med hygien och sanitet, alltså att det här kommer nog ärra oss och sitta i minnet under lång tid framöver från den här coronakrisen.
Ja, men absolut, absolut.
Men jag tänkte på något annat, Johanna, bara superkort bara innan vi går in på frågan. För jag tänkte också så här att många har ju jämfört coronakrisen med depressionen på 30-talet. Och jag undrar lite grann om det inte är så att vi är lite vaccinerade mot en sån här ohygglig nedgång för att vi har haft finanskrisen 2007-2008 och levt i de här krisåren. Dels både vad det har inneburit för oss som privatpersoner men också politikerna och hur man har försökt stävja krisen. Och att det gjorde att man kanske var snabbare på den här coronakrisen helt enkelt och skjuta till massiva stimulanser både penningpolitiskt och finanspolitiskt. Att det är enklare och högre risk för att det blir en rejäl kris om man har glömt såna här kriser, om de inte längre finns i mannaminne utan bara i historieböckerna. Det är för att barn, man brukar säga barn gör inte som du säger, barn gör som du gör, och man lär sig inte av andras råd utan man måste få uppleva och bränna sig själv och allt vad det är. Jag kan tänka mig att finanskrisen till en viss grad har vaccinerat oss lite grann så att vi kanske tacklar det här bättre än om vi inte hade varit med om en rejäl kris sen 30-talet. Nu hade vi ju 90-talet i Sverige och sådär också. Det är bara en jättekort utsvävning. Men vad tänker du kring det? Att finanskrisen kanske har hjälpt oss att tackla det här bättre?
Det tror jag absolut. Vi har nog, det är ju ändå relativt färskt i minne. Och många av dem som liksom sitter på centralbanker eller på finansdepartement nu var ju faktiskt med även under finanskrisen och har med sig de bra saker som gjordes då, de misstag och felberäkningar som gjordes då. Så är det ju absolut. Och jag menar, nu såg vi ju otroligt snabbt att all världens centralbanker, all världens politiker, finansdepartement kom liksom och sköt till pengar och satte igång olika stimulanspaket, allt för att hålla de ekonomiska hjulen snurrande och ekonomin uppe. Jag menar, i USA, nu har jag inte exakta siffrorna, men det är ju ganska ordentliga tillskott man får om man är i arbetsför ålder och har blivit av med sitt jobb här på grund av corona. Och jag menar, USA brukar ju inte vara det landet som utmärker sig med att ha de bästa liksom, sociala skyddsnäten och sociala systemen. Så att, ja, nej, jag är helt, jag delar din bild där. Och jag hoppas att det gör att vi tar oss ur den här krisen snabbare än vad vi har gjort vid tidigare kriser. Men det ska bli väldigt intressant att se nu när bolagen, jag menar här i Sverige, så det här stödet med korttidspermittering gäller vad jag förstod i 6 månader som max. Och sen kan man som bolag ansöka om 3 månader ytterligare permitteringsstöd. Men de rapporter som släpptes nu, där har ju bolagen varit otroligt duktiga på att hålla nere kostnaderna och de visar på bra resultat. Men vi ska ju komma ihåg att de också då har det här stödet att luta sig mot. De har liksom fått hjälp med personalkostnader, både i form av sänkta arbetsgivaravgifter och permitteringsstöd. Och det intressanta blir ju vad som sker när de här stödåtgärderna sakta men säkert fasas ut. För det är ju så att ingen kassakista är oändlig, inte heller statens. Så att, det ska bli väldigt spännande här om 3 månader när Q3-rapporterna kommer. Och sen även om ett halvår när Q4-årsboksluten kommer.
Ja, för som du säger där, nu har man väl kanske varit fokus då på kostnader nu då. Och nu går vi kanske från kostnadsfokus, även om man då kanske bibehåller sin kostnadsmedvetenhet såklart. Men att nu måste efterfrågan komma. Nu måste liksom ökade resultat och sådär komma från att efterfrågan kommer när vi öppnar upp ekonomierna igen, istället för att bara hålla i kostnader, för det kan man bara göra så länge.
Nej, det ska bli spännande att se. Men åter egentligen till Viktors fråga, som ju också är en liten röd tråd måste jag säga. Att vi får mycket frågor nu om hur man ska göra med aktier som har gått kraftigt, fördubblats eller sprungit iväg. Och det är väl ett positivt tecken om att vi ändå har starka börsår bakom oss, där framförallt bolag i vissa branscher har haft en fantastiskt stark utveckling, medan andra branscher, till exempel banker och så liknande, har halkat efter. Men det här var ju alltså en liknande fråga som vi hade ytterligare. När ska man sälja och måste man skala av bara för att något har gått bra? Och där har vi ju varit inne på att någonting går bra behöver inte vara en given säljsignal, utan tvärtom. Men när ska man sälja då? Ja, det beror ju på varför. Är det för att man hittar ett intressantare case någon annanstans, ett bolag som man tror har större potential? Ja, men då kan det ju vara säljläge, men allting är ju något slags relativ spel. Du ska ha dina pengar där du tror att du får mest tillväxt, mest bang for the buck. Men man ska ju också vara medveten och ödmjuk inför svårigheten att pricka in exakt vilka aktier som kommer gå bäst kommande år, utan det finns ju en poäng i att ha en viss diversifiering. Så det kan ju vara så att man då istället ska fokusera sitt nysparande mot det man tror på framöver, men man behöver ju inte sälja av allt det man har för den skullen. Jag är ju en förespråkare för en ganska diversifierad portfölj och tycker inte att man ska liksom kasta sig mellan bolag allt för mycket, om det inte är så att det är ens tydliga strategi. Det är absolut inte min tydliga strategi, för det är väldigt svårt med stockpicking. Så jag tycker väl snarare att sälj när du inte längre tror på bolaget, när förutsättningarna har förändrats, när du har fått ett par kvartal i rad med vad du ser som tydliga exempel på att det här bolaget är inte på väg åt rätt håll. Eller så får man ju sätta upp nivåer. Att när förlusten blir så här stor, eller när vinsten blir, när aktien är över det här, då skalar jag av. Men det kan man ju gärna bestämma lite på förhand. Men som sagt, att något sticker iväg. Menar, du vill ju vara aktieägare i bolag som går bra. Och då kommer ju över tid. Aktiekursen tenderar ju att gå dit vinsterna går över tid. Och då är det ju trist om man har sålt av det bara för att det har gått bra året innan.
Ja, men precis. Och här säger ju Viktor också att han tycker att det är superenkelt att ligga kvar i djur och skur så länge han inte behöver pengarna när det kommer till fonder. Men att han tycker att aktier kanske är lite mer komplext. Jag menar, en fond, en aktiefond, det är ju också ett knippe aktier. Det är bara att det är inslaget i cellofanpapper och att någon annan förvaltar det här. Och vanliga UCITS-fonder, ett ord som du inte behöver komma ihåg, men innebär ju i praktiken att det är åtminstone 16 aktier. Då får ingen aktie i princip röra sig, så att säga 17 aktier åtminstone och mera. Men 16 är liksom golvet då, i praktiken. Och där får man ju någonting som är väldigt sällsynt på börsen bland småsparare, och det är ju riskspridning. Därför vi i Sverige har ju, som vi har varit in på många gånger, 4,1 bolag i portföljen i snitt. Och jag tror att det var 44% av svenskarna har blott en enda aktie. Det är en siffra som har sjunkit sedan 2014, så det är ju bra förvisso. Men jag menar, har man en god riskspridning, aktiespararna säger 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Det räcker ju inte att ha 10-15 aktier och alla är i exakt samma sektor och påverkas av exakt samma faktorer. Men har man en god riskspridning, ja men håll dem där. Är det ett långsiktigt sparande? För jag menar, jag tolkar ju, Victor, här att fondsparande, där har han inga problem att vara långsiktig. Och då tolkar jag det som att han inte heller har problem att vara just långsiktig. Jag träffar jättemycket människor som, och det gör vi ju båda två, men som berättar att ja, men jag ägde den där aktien då och då, men jag sålde det och attans också. Och det är så enkelt idag att kanske hitta argument om någonting stiger mycket till varför man då ska sälja. Men det är väldigt svårt att se framtidsmöjligheterna för bolaget. Många kan tycka att nej, men det är hög värdering och det är en ökad konkurrens och det är en prispress och nej, men det här kommer inte riktigt funka. Och så sitter man där om 5, 10, 15 år och tänkte att men herregud vad de kunde växa. Det är såklart, det här gäller ju inte alla bolag, men jag tror att vi är ganska dåliga på att ha fantasi och kunna tänka utanför boxen när det kommer till hur mycket bolag kan växa. Om man är ett mindre bolag, är oftast verksamt kanske bara i Sverige, de kan växa geografiskt ut i världen, man kan gå in i nya vertikaler, nya affärsområden, man kan förvärva bolag som håller på med någonting lite annorlunda eller som ligger kanske ganska nära det man själv gör, som kompletterar. Man kan äta marknadsandelar av konkurrenter, man kanske går in i en ny nisch, att det kommer någonting helt nytt, streaming. Det är 10 år sedan, det var det väl ingen knappt som höll på med streaming, i alla fall inte lagliga alternativ. Och sen så började Netflix dra på börsen 2012. Vi hade Imagine och Voddler förvisso dessförinnan, de var lite för tidiga. Men jag tror att nej, man behöver inte sälja för säljandets skull. Har man en portfölj av bolag man känner att det här är bolag jag faktiskt tror på, var långsiktig då. Och vill man ta udden av svängningarna eller risken, ha lite bättre riskspridning. Jag menar, Victor refererar ju till fonder här. Replikera en fond i termer av innehav då. Ha åtminstone 16 innehav eller mer, så att du inte är jätteberoende av ett bolag som kommer in med en dålig rapport under ett enskilt kvartal. Det känns jobbigt. Här kan jag bara också säga att han har topp 5 aktier har gått över 100%. Jag vet att det psykologiskt är jobbigt att köpa mer aktier i ett bolag där utvecklingen står 100% eller därutöver. Därför att du ökar ju ditt gav. Du ökar ju ditt genomsnittliga anskaffningsvärde. För att du kanske köpte de första aktien, köpte du på 100 kronor. Och nu står aktien i 200 kronor. Det vill säga den är upp 100%. Ja, men om du fortsätter att fylla på aktier som kostar 200 kronor, då kommer du inte stå 100% längre på din utveckling. Det där får man också se bortom. Men jag kan ge ett tips bara på vägen. Gå in på din portfölj hos oss. Titta på transaktioner. Kolla på när du köpte den första aktien i det där bolaget. Eller bara välj på, liksom när du ser grafen över det här bolaget. Så kan man ju också trycka på händelser och se mina köp och sälj. Då ser man ju blåa och röda ploppar. Då ser man ju på grafen också vars du köpte. Hur mycket är aktien upp sen första köpet i procent? Den siffran kommer ju aldrig förändras. Men det tar lite längre tid att ta fram den. Då tror jag att man blir lite inspirerad även om man sänker gavet på nya köp efter att aktierna stigit. För det tar emot för många att köpa fler aktier i bolag vars aktier har stigit. Men vi måste ta oss över den psykologiska barriären.
Och det är ju en psykologisk barriär. Det vet ju, jag menar, det tycker vi också. Jag sitter ju bredvid dig, Niklas, varje dag på kontoret vanligtvis. Och det där är ju någonting som även du brottas med ibland. Sen är det ju så pass rationellt att du vet att det är ett dumt argument, precis som du har sagt. Men det var ju något bolag här där du pratade om just det där, att det är tråkigt att köpa mer här nu. Jo, men det var ju den här portföljen du startade igång när det brann som mest där i februari-mars.
Ja, och för här, normalt sett så pratar vi ju inte om vilka bolag vi köper och säljer. Vi ger ju inga rekommendationer, det får vi ju inte göra. Men då gick jag ut och sa, för jag hade ju en portfölj som var helt likvid när krisen slog till. En pensionsportfölj, en löneväxlingsportfölj, hade bara gått in pengar i kontanter, de hade inte placerats. Och då kan man tycka, ja men vad lägligt. Ja, fast grejen är att sen jag började med den här växlingen kommer in en peng då varje månad. Så var det ju en bedrövlig affär att ligga kontant. Men jag kände att ytterligare en portfölj, den ska få lika mycket kärlek, det måste finnas en strategi, hur ska jag tänka, och jag vill vara konsekvent. Så det blev inte av, och vi skrattade åt det där till och från ibland. Men då under krisen kände jag, nu. Och då tänkte jag att ja, men det blir ganska passivt om jag bara väljer investmentbolag då. Och sen så köper jag bara på ett bräde. Många av de där affärerna, Johanna, är uppe över 100%. Det är rätt många av våra största investmentbolag, men även de lite mindre, som alltså är uppe över 100% från det jävligaste köpet. Kinnevik är en sån som är uppe över 100%. Återigen, bara för att peka på att de bästa affärerna gör som jävligaste av tider, det här vet vi. Köpte du botten i IT-kraschen? Fantastiskt. Fick över 30% om året till nästa topp. Köpte du botten finanskrisen? Perfekt. Du fick över 24% om året till nästa topp. Inklusive återinvesterad utdelning. Från krisen på 90-talet fick du 41% om året fram till 7 mars 2000. Men de här siffrorna tenderar man inte att komma ihåg. Dels för att man har bränt sig, börsen är ner. Alla pengar man har i portföljen har fallit väldigt mycket. Och då ska börsen upp väldigt mycket för att man tar sig tillbaka till noll. Det här pratade du om förra poddavsnittet. Den här bilden har jag fått av Johan, vår designer, som vi pratade om i förra avsnittet. Jag skjuter ut det i Avanza-poddens Facebookgrupp. Alltså när man ser hur mycket någonting har sjunkit, hur mycket det måste stiga igen för att vara tillbaka på noll. Men för de som har tiden på sin sida, som kan spara löpande och kanske skjutsa in en extra slant. Perfekt i sådana tider. Det är kul att följa upp det här, för att det har ju varit en fenomenal fullträff. Jag sitter med datorn framför mig, så även om jag inte får räkna med hur utvecklingen har varit på de första köperna, eller de bästa snarare, det är ju lite roligt för jag började ju köpa innan botten 16 mars, men totalt sett så är den portföljen upp nu, ska vi se, 41,74%. 41% från att ha legat på noll och började handla i den värsta krisen i modern tid. Och då får man ju för sig, man får fundera kring vad finanskrisen värre. Ja, den hade ju potential att bli mycket värre, men det här är ändå en pandemi som har slagit över hela världen och lamslagit länder, så att den är också ganska allvarlig får man ju säga. Så det går att göra bra affärer om man bara liksom bort med känslan att ta på sig störtkrukan och känna att jag är långsiktig med sparande. Hur det här svänger idag, det spelar ingen roll. Och det här har vi pratat om tidigare. Nu ska vi inte sväva ut kring krishantering och hur man blir en vinnare i kriser. Men jag vet, jag menar, du och jag, Johanna, pratade om, ju mer det sjunker nu backar vi tillbaka till mars då. Ju mer det sjunker nu, desto mer ökar ju våran framtida förmögenhet. Så är det. Kort och gott.
Så är det, och det, ja.
Ja, men jag tänkte bara säga också att har man aktier som man gärna vill köpa, men av någon anledning tycker det är lite för dyra, lägg dem på en bevakningslista. Börsen har en naturlig volatilitet, det kommer att gå ner ibland också. Passa på att plocka på
det. Och kurslarm vill jag slå ett slag för. Jag har en tendens att glömma bort mina bevakningslistor. Men kurslarm, då får man en liten notis om att nu har kursen understigit det här och det här, eller överstigit beroende på hur man sätter det.
Det rekommenderade du förra sommaren också, kommer jag ihåg, just det här med kurslarm i hängmattan. Det är ju jättebra att damma av det gamla tipset, för att det är ju väldigt bra.
Det är superbra. Slipper man ha sådär, sitta fast vid appen exakt hela tiden. Man ska ju också njuta av sommaren och gå ut och plocka blåbär och allt vad det kan vara som du ju ska göra nu, Niklas.
Ja, och då kan jag väl bara dela med mig sista här då, bara att varför jag ska då plocka blåbär. För min respektive, hon har inga problem med att köpa 100 gram blåbär för 35 spänn. Och då tänker jag att om jag plockar en 10 kilos hink, då är det ju alternativkostnaden 3 500. Och det kan jag ju roligare grejer med. Så nu ska jag ut i skogen, plocka blåbär. Upp i Boden så var det små knärtar. Du har sagt att säsongen ligger lite före här nere i Stockholm. De är fina nu. Och jag menar, varje sånt här, där uppe var det knott till förbannelse. Man såg ut som en prickig korv. Men här nere, det är liksom värt de här myggbettena, myggstickorna man får. För man känner att varje slev med den här bärplockan är typ 30 spänn i förhållande till vad hon betalar i butiken. Och det är kul. Vi börjar bli lite vuxna, Johanna. Det är vuxen poäng. Blåbärsylt och man kan ha blåbär i frysen om man ska göra saker och hit och dit. Jag ska ut i skogen och plocka lite vuxenpoäng.
Det gör du rätt i. Och jag ska också ut i skogen. Vi får se om det blir något blåbär eller om det bara blir en promenad för att gå ner all onyttigheter som man stoppar i sig här på sommaren. Men ut i skogen ska jag i alla fall.
Du, Johanna, det var fantastiskt trevligt att få en liten uppdatering både kring börsen men också kring sommaren och vad du har för dig och sådär. Jag tror att det uppskattas både av mig och lyssnarna. Men nu får vi liksom tillbaka ut. Himlen är blå och sen så hörs vi igen om en vecka. Det hinner hända jättemycket, så det kommer förmodligen finnas jättemycket att prata om även nästa vecka.
Det kommer det. Ha det gött, så hörs vi.
Ha det gott, vi hörs igen nästa vecka.